السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Återigen glad att jag kommit till den här fina och vackra moskén, mashallah. Träffa mina bröder som framförallt kommer från den södra sidan utav Stockholm. Och jag är också återigen glad att jag kan bli ärad att komma med mina äldre farbröder som håller i den här moskén. Och att de ger mig äran att jag kan föreläsa här. För jazahumullahu khairan. Idag ska vi inshallah ta'ala fortsätta med den här serien som vi påbörjade i den här moskén förra veckan. Där vi talar om de olika sätten man kan komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är en väldigt nyttig kunskap för oss, att vi ska kunna lära oss hur vi som muslimer ska kunna förbättra oss själva i våran dyrkan och i renandet av våra egna själar. Vi som muslimer, när man lever i den här världen så lever man på en väg som för en mot paradiset så länge man är muslim. Men för att kunna hålla sig upprätt på den här vägen, kunna hålla sig kvar på den här vägen som leder oss mot paradiset, så det är väldigt viktigt att vi lägger vikt vid att rannsaka oss själva och att vi korrigerar oss själva, våra egna själar. För att om man inte lägger vikt på sig själv, om man ständigt lägger vikt på andra saker eller yttre saker och inte lägger vikt på det inre hos sig själv, så är det lätt att även fast man färdas på den här vägen, att man antingen halkar till höger eller till vänster. Så det är som sagt väldigt viktigt att vi korrigerar oss själva, våra själar och våra hjärtan. För det är bara en av oss som ensamma kommer ligga i graven när vi kommer frågas om de här frågorna och blir prövade i graven. Och det är var och en av oss som kommer att stå på domedagen inför Allah subhanahu wa ta'ala helt ensamma och dömas helt ensamma för våra egna handlingar. Den här dagen som kommer vara i 50 000 år när man kommer dömas för sina handlingar. Den här dagen som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Att den dagen då varken egendom eller barn kan hjälpa en. Det enda som gynnar en person den här långa dagen då man ska dömas för sina handlingar är den som kommer till Allah subhanahu wa ta'ala med ett rent hjärta. Och det är det som sagt är syftet med den här serien. Att vi ska försöka rena våra hjärtan med det som får oss att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Boken som vi utgår ifrån, Madarij al-Salikin, är en väldigt lång och omfattande bok. Den är 4 tjocka volymer. Och det är svårt att ta allting som finns i den här boken och ta med alla punkter. Vissa delar är väldigt komplicerade. Och vissa delar kanske inte alltid har med ämnet att göra. Och ibland så finns det vissa saker som kan vara, finnas vissa felaktiga saker i boken som man inte bör ta upp och så vidare. Så att jag försöker så gott som möjligt koncentrera mig på de viktigaste delarna och även lägga till vissa andra nyttiga saker som de lärda har nämnt inom de här ämnena. För de sakerna som just kan passa oss här i Sverige när vi försöker rena oss själva och rena våra egna själar och rena våra egna hjärtan. Jag kommer tala om 2 stycken ämnen idag under den här lektionen inshallah ta'ala. Den första handlar om det som kallas för tahdhib och tasfiya. Att man renar och korrigerar sin egen dyrkan. Och därav så kommer man även att rena sin själ. För vad är det som renar ens själ? Vad är det i själen behöver för att den ska korrigeras och för att den ska känna av lycka? Och för att den ska bli så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Det kan bara göra det genom att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala på ett korrekt sätt. Ren och sann lycka kan man bara känna av i själen genom att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan känna av kroppslig njutning utav vissa saker man gör. Men frid och lugn i själen kan endast göras genom vad? Genom att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Varför? Våra kroppar som Allah subhanahu wa ta'ala har berättat i Koranen är ursprungligen skapade från jord och från lera. Ursprungligen så skapade Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam från jord och lera. Och därför är det som kroppen drar nytta utav och får näring utav är vad? Saker och ting som växer från marken eller äter från det som växer från marken. Antingen av att vi äter frukt, bär och grönsaker och liknande. Eller de djuren som äter utav det här. Som kossor eller får eller liknande. Det här är det som kroppen göder sig på. Vad är det som göder själen? Som ger näring till själen? Allah subhanahu wa ta'ala har berättat att folk frågade om själen vad det är för någonting. Sa yas'alunaka 'anil ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalilan. De frågar dig om själen. Vad är själen för någonting? Själen är en beordring från min Herre. Själen kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Skapad från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det då som korrigerar och ger näring till själen? Det som kommer från Allah. Allahs uppenbarelse. Och genom att vi dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Så vill vi dyrka. Så vill vi rena våra själar. Så gör vi det genom dyrkan. Och vill vi dyrka Allah subhanahu wa ta'ala på ett korrekt sätt. Så måste vi rena vår dyrkan. Och göra den på ett korrekt sätt. Så det är första ämnet jag kommer att prata om idag. Andra ämnet jag kommer att prata om idag. Som också har med ämnet att göra är. Eller istiqama. Att hålla sig upprätt på den här religionen. Hålla sig fast på den här religionen. Och varken gå till underdrift eller till överdrift och extremism. Och det är det som kallas för al-istiqama. Gällande det första ämnet då som jag ska tala om. Det är hur man renar sig själv genom att man renar sin egen dyrkan. Generellt när man pratar om att rena sig själv inom islamiska ämnen. Så handlar det om två olika saker. Antingen är det som man studerar i fiqh. Det som man studerar genom bestämmelser. Om hur man gör wudu, hur man gör ghusl, hur man gör tayammum och liknande. Det här är ett form att rena vad? Sin kropp. Rena sin kropp för att kunna be. Sen den andra formen av rening är det man talar om. Det vi studerar nu, det som kallas för ilmu suluk. Det som kallas för den här kunskapen. Där man renar sitt hjärta, renar sitt beteende och liknande. Det har inte med att rena kroppen rent fysiskt att göra. Utan att rena sitt inre och rena sin själ. Och båda kunskaperna är vi väldigt stort behov utav. Och båda kunskaperna hänger ihop med de två olika ämnen som man studerar på två olika sätt. Men båda har med islam att göra och islamiska ämnen. Vad är att man renar sin dyrkan? Vad är det betyder för någonting? Att rena sin dyrkan. Ibn Qayyim rahimahullah definierar det med att man sätter sin dyrkan på prov. Sökandes att rena den från allt smuts och allt bedrägeri. Allting som kan förfula eller förstöra ens dyrkan ska man försöka rena den ifrån så att ens dyrkan blir ren och klar och endast ska ske för Allah subhanahu wa ta'ala skull i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Det finns en väldigt massa olika sätt man kan göra för att rena sin själ och rena sitt hjärta. Men vi kommer ta några exempel som inshallah ta'ala ska kunna hjälpa oss till att kunna bli bättre muslimer inshallah. Genom att vi renar våra själar. Det finns tre stycken saker man kan rena sin dyrkan genom. Det finns tre stycken saker som Ibn Qayyim nämner i den här boken. Att man kan rena sin dyrkan ifrån. Det första saken man ska rena sin dyrkan ifrån är okunskap. Man renar den dyrkan man försöker komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare med från okunskap. Som ni alla inshallah ta'ala vet, om ni har varit med på flera lektioner förut. För att en handling ska bli accepterad så måste den leva upp till. Om en handling ska bli accepterad av en muslim så måste den leva upp till två stycken krav. Att den enda ska ske för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Och att den ska vara i enlighet med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. Hur ska man kunna få sin handling att vara i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Om man inte har renat den från okunskap. Det går inte. Och då är det väldigt farligt att man försöker komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare genom saker och ting som man själv har hittat på eller saker och ting som någon annan person har sagt åt en att göra som man har hittat på. Det vill säga någonting som inte har sin grund i islam eller i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och det här är inte tillåtet. Det här är det som kallas för innovationer. Bid'ah. Profeten sallallahu alaihi wasallam varje fredag, varje gång han hade khutbah, varje gång han hade fredagspredikan, så brukade han säga أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Varje fredag när profeten sallallahu alaihi wasallam hade khutba så sa han: det mest sanningsenliga utav allt tal är Allahs bok, är Allahs tal. Och det bästa vägledningen man kan följa är vägledningen av profeten Muhammed. Den värsta utav alla saker är nyinförda saker i religionen. Och varje nyinförd sak i religionen är en innovation. Och varje innovation är en villfarelse. Så profeten sallallahu alaihi wasallam brukade varna för det här i varje khutba. På grund av att det är en så farlig grej. Att man ska lägga in nya saker i religionen. Vare sig det handlar om nya saker i ens troslära. Eller nya saker gällande ens dyrkan. Hur man försöker komma Allah närmare. Eller nya former av ideologier som man ska försöka ändra religionen med. Eller liknande. Alla de här sakerna är förbjudna och man får inte göra det. Vi pratar inte om nyinförda saker i ens världsliga liv. Det här är självklart tillåtet. Att man ska ha iPhone eller man ska ha datorer eller man ska ha tåg eller bilar eller flygplan och så vidare. Det här är inget problem. Men man får inte lägga till nya saker till religionen. Religionen ska vara bevarad. Man ska praktisera den och tro på den på samma sätt som profeten sallallahu alaihi wasallam praktiserade den. Det finns väldigt många faror med att man hamnar i de här innovationerna då som vi måste rena våran dyrkan ifrån. Dels så är det så som profet Sassadem sa, att det är den värsta utav alla saker. Det sa han varje jumma. Dels så leder det till att handlingen i sig inte blir accepterad. Hur mycket en dyrka man försöker göra genom innovationer så kommer den inte accepteras från Allah subhanahu wa ta'ala. Profet Sassadem har sagt: men amila amelen leysa alayhi amruna fahuwa radd. Den som gör en handling som inte är enlighet med den här sunnan, med profetens sallam sunna, så kommer den att bli tillbakavisad. Så hur många en handlingar man gör, om de inte är enlighet med kunskap om profetens sallam sunna, om man inte gör dem i enlighet med sunnan, så skulle det kunna vara att man dyrkar Allah dag som natt i 80-90 år och inte en enda av de här handlingarna kommer bli accepterad. Det är totalt slöseri med tid. Och inte nog med det, man får synd om man gör det. Det är förbjudet att lägga till saker i religionen. Och det som profeten sen sa, att det är de värsta utav alla saker. Så det är inte bara att handlingen i sig inte blir accepterad. Det är utöver det förbjudet och räknas till en utav de stora synderna. Alltså det är väldigt, väldigt allvarligt att man ska göra det här. Och det är också en sak som tar tjänaren längre ifrån Allah. Man kanske tror att man hittar på de här nyförda sakerna. Och man kanske försöker dyrka Allah subhanahu wa ta'ala på något sätt som någon har sagt till en som inte är enligt med sunnan. Så tror man att man kommer närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Men som många av de lärda säger, så ju mer man gör innovation och försöker komma Allah närmare, så tas man bara längre och längre ifrån Allah. Så det här är någonting som är väldigt allvarligt. Och det är ingenting man ska lätt på, utan någonting som man ska vara väldigt försiktig ifrån att man ska hamna i. Och grunden till att man hamnar i innovationer eller lägga till saker i religionen, vad är grunden till det? Okunskap. Så det är det vi måste rena våran dyrkan ifrån. Och botemedlet för det är vad? Kunskap. Ju mer kunskap vi skaffar oss, kunskapen om Koranen och sunnan, om hur profeten sallallahu alaihi wasallam utförde sina handlingar, så vi gör det på samma sätt som han gjorde. Vi gör som profeten sallallahu alaihi wasallam sa: sallu kama ra'aytumuni och salli. Be på samma sätt som ni har sett mig be. Och vi fastar på samma sätt som han har gjort i enlighet med hans sunna. Och när vi ger zakat så gör vi det i enlighet med hans sunna. Och när vi gör alla våra andra handlingar så gör vi det i enlighet med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna. Så för att vi ska kunna rena våran dyrkan från okunskap och innovationer och så vidare, så är grunden och nyckeln till det och botemedlet för den här sjukdomen är vad? Kunskap. Och kunskap profeten sallallahu alaihi wasallam. Det är där man säger att man går på föreläsningar, man läser böcker, man går på lektioner och man lär sig handlingar så att vi ska kunna komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med det han har föreskrivit för oss. Det här är första saken vi måste rena våra handlingar ifrån om vi vill komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Vi måste rena dem från okunskap och innovationer. Andra saken vi måste rena våra handlingar ifrån är att man gör det till en tradition. Man måste rena sina dyrkans handlingar från att bli bara en tradition eller som en sorts kultur som man gör. Tradition i sig har en hög status i islam. Alltså att man kan gå efter sina traditioner i till exempel beteenden som man har sinsemellan, vissa familjetraditioner eller släkttraditioner som man har och så vidare. Det här är ingenting som det är fel i islam att man följer. Profeten Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om hur man ska leva med sin fru. Så säger Allah till männen, وَأَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Lev med dem, med det som är ma'ruf. Alltså på ett gott sätt som går i enlighet med de traditioner som man är van med att kvinnan ska bli behandlad med. Alltså på ett gott och bra sätt. Så att man kan använda sina traditioner för hur man till exempel lever man, män och kvinnor tillsammans. Eller hur man är med sin familj eller liknande. Det här är ingenting som är fel. Problemet är när man gör det i ens dyrkan. Ens dyrkan blir bara en sorts tradition som man gör. Och det här är ett problem hos många muslimer idag. Att de går till moskén och ber. Att de fastar på Ramadan. Att de ger zakat eller zakat al-fitr eller liknande. Är bara en form av tradition. Det är någonting som alla andra gör. Och särskilt i muslimska länder så är det här väldigt vanligt tyvärr. Att folk har födda, uppväxta som muslimer. Man såg alltid pappa och mamma ber, så ber man också. Och man vet egentligen inte riktigt varför man ber. Man har inte lärt sig kunskaper från grunden så att man känner att det här verkligen kommer från hjärtat. Utan man gör det på grund utav att folket runt omkring en gör det. Och det här är tyvärr någonting som är väldigt utspritt bland muslimerna. Och någonting som vi muslimer ska försöka tänka på och försöka korrigera bland oss själva. Att vi inte ska göra våran dyrkan så vi försöker komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare med. Som bara en tradition där vi inte tänker på att vi försöker göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd med det vi gör. Ibn Qayyim nämner ett av sätten som man kan veta att handling bara har blivit som en tradition i ens liv. Utan och inte en riktig dyrkans handling. Han nämner att om det är så att man gör en handling som kan vara ganska stor generellt. Men sen finns det en annan handling som är enklare att utföra men det kan finnas större belöning för. Så tycker man den blir väldigt svår att göra. Då kan den här första handlingen ha blivit som en tradition. Att det bara är enkelt att göra den. För den, och man gör den bara gång på gång på gång utan att man tänker efter att man egentligen gör det. Han nämnde en historia gällande det här om en rättfärdig person. Som brukar åka på hajj varje år. Det hade blivit som en tradition för honom att jag åker på hajj varje år. Trots att hajj är en ganska tyngsam handling att göra, särskilt på den tiden. Man rider kamel genom öknen och det tar lång tid, man ska ta sig dit och så vidare. Det är en tung handling, men för den personen hade det blivit en tradition. Sen sa hans mamma till honom, när han var hemma, kan du hälla upp lite vatten till mig? Så kändes det som en väldigt tung handling att göra för honom. Som det här, som, varför ska jag hålla på hälla upp vatten till dig och så vidare. Så började han tänka efter och sa, att det här, att jag kan åka på hajj hela vägen dit på hajj. Det här har ju bara blivit en tradition. För att hade det varit att man verkligen gjorde den här dyrkan på sig som man skulle göra det som. Då skulle den här handlingen att ta hand om sin mamma som har en väldigt, väldigt hög status i islam. Skulle varit mycket enklare för honom att utföra. Så han började tänka efter gällande den här grejen och märkte att vissa av hans handlingar då hade blivit som en ren tradition. Det är ett exempel som Ibn Qayyim nämner. Och det här är någonting som är tyvärr har blivit vanligt förekommande bland många personer som börjar praktisera. Att de börjar praktisera vissa delar och kommer igång med det. För kanske ens omgivning gör det. Men när det väl kommer hur man behandlar ens föräldrar. Som man sker inom, bakom stängda dörrar eller vad man ska säga. Som inte andra personer i ens omgivning kan se att man gör. Så faller man till korta inom den här grejen. Trots att föräldrarnas status är otroligt, otroligt stor i islam. Det är en av de högsta och bästa dyrkans handlingarna man kan göra. Hur man behandlar sina föräldrar. Allah subhanahu wa ta'ala nämnt i tre platser i Koranen att han först beordrar att man ska dyrka honom och därefter direkt så nämner han att man ska vara god mot sina föräldrar. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ. Er herre har beslutat att ni endast ska dyrka honom och därefter vad? Och vara god mot era föräldrar. Att ge ens föräldrar deras rättigheter är någonting som ofta kan kanske ta emot ens egen ära kanske man tycker. Att man tycker att de säger åt att man ska göra någonting. Spring ner och handla på Vivo till exempel. Man vill istället göra en annan handling. På grund av att handlingar kanske har blivit som en tradition. Att man bara gör det tillsammans med bröder. Man kommer till moskén eller liknande. Så kan man känna att den här handlingen som man egentligen skulle få hög, större belöning för. Blir väldigt, väldigt tung för det. Och man istället vill göra saker och ting som är, kan vara mer komplicerade att göra och ta, åka längre bort och göra saker. Men man får mindre belöning för det. Bara för att handlingen som sagt har blivit en tradition. Så vill vi verkligen komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare, så är det viktigt att vi rannsakar oss själva. Och tänker efter vad det är vi gör för våra handlingar. Och just om man tänker, det här kan vara en bra vågskål som man kan använda det för. Hur lätt har vi att göra vissa handlingar? Och hur lätt har vi att ta hand om våra föräldrar på det sättet vi ska göra? För vi måste veta statusen som varje handling har i islam. Och att just ta hand om sina föräldrar är vad? En av de största handlingarna en muslim kan göra. Tayyib. Ett tredje problem som personer får gällande sin dyrkan är att de nöjer sig med dyrkan i sig. Bara själva dyrkan. Hallas, nu har jag utfört den här dyrkan. Man kommer till moskén. Man ber sina böner. Och man tänker bara på att man ska utföra själva dyrkan i sig. Man gör bara själva bönen. Eller man gör bara själva fastan under ramadan. För att man vill få fastan gjord i sig. Och man glömmer bort själva huvudsyftet med ens handling. Själva huvudsyftet är att man vill göra Allah nöjd med ens handling. Att man verkligen kommer till moskén. Ber sin bön. Varför? För att man vill att Allah ska bli nöjd med den. Inte bara att man ber dhuhr, tiden kommer in. Khalas, jag har bett min dhuhr. Och sen går jag vidare till min grej. Jag har utfört själva handlingen. Vad tog det vägen att man verkligen ska försöka göra Allah nöjd med den här handlingen? Och försöka perfektera handlingen i sig. Och korrigera den. Så att man utför den på bästa möjliga sätt. Så att Allah blir nöjd med handlingen i sig. Det här är någonting som man lätt kan glömma bort. När man får utföra olika dyrkans handlingar. Till exempel under ramadan, man vill bara få dagen att gå så man är färdig med själva fastan i sig och bryter fastan på slutet. Men man glömmer bort själva huvudsyftet med handlingen. Och det här är som sagt någonting som kan vara ett stort hinder för oss att komma närmare Allah och att vi inte har renat våran dyrkan egentligen. Så det finns tre stycken saker man ska akta sig för gällande att när man ska rena sin handling. Att man renar från okunskap. Man renar det från att den bara ska bli en vanlig tradition. Och man renar det från att man bara ska göra handlingen för att få den utförd i sig. Och glömmer bort vad själva huvudsyftet är med ens handling. En annan sak som också Ibn Qayyim nämner. Som man ska akta sig för om man vill rena sin själ. Är att man blir utmattad av att göra handlingen. Eller att man håller igång väldigt starkt med att praktisera under en viss period. Och sen så börjar man känna att ens vilja och ens styrka och avsikt att börja göra, fortsätta att göra handlingar blir svagare och svagare. Och det här är någonting som man tyvärr ser drabba många personer och särskilt ungdomar när de börjar praktisera. Då kommer det igång väldigt starkt, praktiserar under en viss period. 2-3 år så är de starka, då går alltid på lektioner och börjar. Jag försöker hålla alltid fast vid bönen och så vidare. Sen så börjar det sakta men säkert går neråt. Vissa personer för att de blir så upptagna med jobb och med saker, materiella saker. Vissa personer för att de gifter sig och hamnar i en sorts familjesituation att dagen bara rullar på. Och de glömmer att ständigt förnya sin tro och ständigt göra saker och ting som höjer upp ens tro. Det här är en sak som är väldigt farligt och som kan hända för många personer som har märkt när de börjar praktisera. De håller sig starka ett visst tag. Men sen sakta men säkert, utan att de tänker på det, så börjar det falla neråt. Man går inte lika ofta på föreläsningar. Man slutar göra de här frivilliga goda handlingarna som frivilliga böner, frivillig sadaqa, frivillig fasta och andra frivilliga handlingar som är goda. Och börjar bara hålla sig till de obligatoriska handlingarna. Sen sakta men säkert så börjar man även bli bristande i ens obligatoriska handlingar. Det här är tyvärr en sak som är väldigt farlig som vi måste akta oss för. För att det handlar inte bara om att praktisera en viss del av sitt liv. Och sen så faller resten ner. Man glömmer bort bönen, man glömmer bort andra saker. Och den dagen man möter Allah subhanahu wa ta'ala så är man inte i det tillståndet som man ska vara i. Utan man ska fortsätta att praktisera och hålla fast vid den här religionen till den dagen man möter Allah subhanahu wa ta'ala. Det handlar inte bara om en viss tidsperiod under ens liv, utan det är en kontinuerlig handling som man fortsätter med från den dagen man börjar till den dagen man möter Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har sagt i en väldigt viktig, väldigt vacker vers: Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha' qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Är det inte dags för de troende att deras hjärta ska känna fruktan och underkastan till Allahs åminnelse, till Koranen och det som har sänds ner till dem som är sanning? De ska inte vara som de som fick boken innan dem, alltså judarna och kristna. När tiden gick så blev deras hjärtan hårda. Muslimerna ska inte vara på samma sätt, utan muslimerna ska låta sitt hjärta vara uppmjukat och fortsätta att praktisera, fortsätta att hålla fast vid den här religionen till den dagen de möter Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Och ni som tror, frukta Allah subhanahu wa ta'ala på det sättet som han förtjänar att fruktas. Och dö inte som någonting annat än muslimer. Håll fast vid det här till den dagen ni möter Allah subhanahu wa ta'ala. Och hur är det man gör det här? Hur är det vi ska göra för att vi inte ska tappa stinget i att praktisera? Det är att man ska lära sig vilka saker som det är som får ens tro att gå uppåt och vilka saker som får ens tro att gå neråt. Och att man ständigt försöker förnya och ständigt försöker hålla sin iman stark och ständigt försöker göra de sakerna som höjer upp ens iman och ständigt försöker hålla sig borta från de sakerna som sänker ens iman och sänker ens tro så han blir svagare och svagare. Man måste akta sig för den här grejen. Inte sysselsätta sig med förbjudna saker, utan ständigt försöka hålla igång stinget, stärka viljan, försöka fortsätta att lära sig nyttig kunskap, fortsätta att göra goda handlingar, ha ett gott umgänge, vara runt om bra personer som verkligen gynnar den och så vidare. För annars, som sagt, så kan det gå snabbt uppåt men lika snabbt ner. Och det kan bli gå helt och hållet ner. Så när man går in och man försöker syfta med att verkligen hålla fast vid den här religionen, så gör man det. Och man försöker hålla fast med det så gott man kan till den dagen man möter Allah. Det måste inte vara att man ska spendera hela dygnet med att man ska be och fasta och så vidare. Det är inte det som jag menar. Utan man ska försöka hålla sig på en jämn nivå och hålla sig kvar vid ens praktiserande. Och inte falla och komma upp och falla och komma upp. Utan åtminstone man håller sig en jämn nivå. Att man åtminstone håller fast vid det som är obligatoriskt för en. Och sen om man kan lägga till det som är rekommenderat. Och ständigt försöka stadigt bli starkare och starkare och bättre. Så är det bara gott. Men att man inte faller ner. Och faller ner i de här djupa groparna. Som det ofta kan hända. Med många personer som börjar praktisera ett visst tag. Och sen tyvärr tappar greppet efter ett tag. Det här var som sagt hur vi ska kunna rena våra själar. Några tips gällande de grejerna. Och hur vi ska kunna rena våran dyrkan. Andra ämnet som jag tänkte prata om idag är det som kallas för el-istiqama. El-istiqama är att hålla sig upprätt och att man varken går till överdrift eller underdrift. Utan man håller sig upprätt så som man ska och varken går till överdrift eller till underdrift. Det här är någonting som har nämnts flera gånger i Koranen. Och att det finns en stor belöning för att man gör det. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. De som säger våran herre är Allah och sen håller sig upprätta. De håller sig upprätta efter det. Håller sig stadiga och fasta. När de kommer dö så kommer änglarna att komma ner till dem och säga till dem: Ni ska varken frukta eller vara ledsna. Och ni ska få glada besked om det paradiset som ni har lovats. Det här är belöningen för att man håller sig så här. Att man säger Allah subhanahu wa ta'ala är min herre. Och sen fortsätter man att hålla sig fast på den här religionen. Och man, som sagt, man går inte till överdrift och man går inte till underdrift med att man kommer falla till korta med att praktisera. Belöningen är vad? Att änglarna kommer komma till en när man dör och ge en de här goda beskeden. Det här är till skillnad från den personen som inte håller fast vid den här religionen. Då kommer änglarna istället att slita ut ens själ väldigt hårt den tiden då man dör, och som det har beskrivits i Koranen: Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer se till att de här änglarna kommer slå människorna i deras ansikten och på deras ryggar. Så de personerna som inte har hållit fast vid den här religionen kommer istället att möta det här straffet den dagen då änglarna kommer för att ta deras själar. Men om de istället håller sig upprätta på den här religionen, så kommer vad? Änglarna att komma ner till dem och göra de här glada beskeden. En annan liknande vers säger Allah subhanahu wa ta'ala: Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Att sannoliken de som säger vår herre är Allah och sen håller de sig upprätta på det här, de ska inte frukta och de ska inte bli ledsna. Det är de som kommer vara paradisets folk. De kommer vara där för alltid. Det är en belöning för de handlingarna de gjorde. Alltså belöningen för att man tror på Allah subhanahu wa ta'ala och håller sig upprätt på den här religionen är vad? Att man kommer bli bland paradisets eviga befolkning. Allah subhanahu wa ta'ala har också beordrat oss att vi ska hålla oss upprätta på den här religionen, då han säger: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: säg till människorna, jag är endast en människa som er. Det har uppenbarats för mig att er Gud är en Gud. Håll er upprätta till honom i eran dyrkan och be honom om förlåtelse. Så Allah subhanahu wa ta'ala har prisat dem som håller sig upprätta och har istiqama i sin religion. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att göra det. طيب, hur har de lärda definierat istiqama? Vad är det de säger när de har definierat istiqama? Det har kommit uttalanden från de lärda, från profeten sallallahu alaihi wa sallam, följeslagare och andra lärda som kom efter dem gällande istiqama. Vad är det för någonting? Ofta när de brukar definiera saker och ting så brukar de definiera det med ett exempel. Ett exempel som tyder och förtydligar för oss vad en sak är. Så när de pratar om istiqama, till exempel Abu Bakr radiallahu an, när han förklarar vad istiqama är, så säger han att man inte ska göra kyrk. Eller tushriku bihi shay'a. Att man inte ska göra kyrk. För att när man gör kyrk så går man utanför den vägen som Allah subhanahu wa ta'ala bordet oss att följa. Umar radiallahu an berättar att istiqama är att man håller sig upprätt på det man har beordrats och förbjudits ifrån. Och att man inte slingrar sig som en orm. Det vill säga att man håller sig fast vid det Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med. Man håller sig undan för det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit oss från. Och man går inte som en orm och slingrar sig fram och tillbaka. Ibland lämnar man det Allah har beordrat, ibland gör man det han har förbjudit. Utan man håller sig fast vid det Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss till den dagen vi ska möta honom. Man är ingen slingrande orm som Umar radiyallahu anhu sa. Uthman radiyallahu anhu sa att istiqama är att man är uppriktig med sina handlingar för Allahs skull. Samma sak, man går varken till höger eller vänster, utan man gör sina handlingar, men man gör dem för Allah subhanahu wa ta'alas skull. En annan av de lärda som var student i Sahabas, Al-Hassan al-Basri, sa: de höll sig upprätta med Allahs beordring, de utför dyrkan och avstod från att synda. Ungefär samma definition som Umar radiyallahu anhu sa. Det vill säga att vara upprätt och ha istiqama är att man håller sig fast vid det Allah har beordrat och man håller sig borta från det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. Att ha istiqama, att vara upprätt, är någonting som visar sig hos en person i hans tal och hans handling och hans avsikt. Det vill säga att på alla olika sätt de sakerna som får en att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala, att hålla sig upprätt på dem, vare sig det är tal eller handling eller ens avsikt, det som finns i ens hjärta och liknande. Alla de här sakerna ska man försöka hålla sig upprätt på med det Allah subhanahu wa ta'ala beordrat oss med. Att kunna göra det, att kunna hålla sig på Allahs väg, den vägen som leder oss till paradiset, och varken vara försummande så att man börjar hamna i synder eller att man gör för lite av det Allah har beordrat den, eller att man går till det extrema och går till överdrift med saker, är inte alls så lätt i det här, den här dunjan. Utan det är någonting som kräver att man kämpar för det. Och det är inte många utav Allahs subhanahu wa ta'alas tjänare som lyckas med den här saken. Och av den anledningen så sa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, a'zam al-karama luzum al-istiqama. Det största underverket, det största välsignelsen Allah kan skänka en tjänare, är att han får hålla sig kvar på den raka vägen och varken gå till överdrift eller till underdrift. En sak som är väldigt viktig att veta, att Allah subhanahu wa ta'ala beordrat oss att gå på den här raka vägen, att hålla oss till det som han har beordrat oss med och hålla oss borta från det han har förbjudit oss ifrån, och varken gå till överdrift eller underdrift. Men shaitan kommer vara på oss hela tiden för att göra allt han kan för att få oss att bli som den slingrande ormen som antingen går dit eller antingen går dit. Shaitan kommer vara på oss fram till den dagen vi dör att få oss att gå i avvika från den här raka vägen. Om vi läser i surat al-A'raf, den sjunde suran som finns i Koranen, så berättar Allah subhanahu wa ta'ala historien om när han slänger ut shaitan från paradiset. Sen säger shaitan till Allah, ge mig en tid att få vara kvar till domedagen på det här livet. Som en prövning. Som en prövning för människorna att de ska kunna hålla sig kvar på den raka vägen. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger, du får vara kvar på den här jorden för att kunna pröva människorna på det här sättet. Så att prövningen blir större, vem som kommer komma till paradiset och vem som kommer till helvetet. Därefter säger shaitan, som Allah har berättat, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berättar att shaitan sa då, när han kommer ut på jorden från paradiset, så sa han, jag kommer vara på den här vägen. Jag kommer göra allt för att avleda dina tjänare från den raka vägen. Jag kommer komma till dem, framifrån dem, bakifrån dem, från höger, från vänster. Och du kommer inte finna att de flesta av dem är tacksamma. Shaitan kommer göra allting han kan, komma framifrån, bakifrån, höger, vänster. Allt han kan för att få människan att avvika från Allah subhanahu wa ta'alas väg och det som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Det är en kamp, det är en strid man måste kämpa fram till den dagen man dör. Men det är en kamp man måste vara villig att ta för att man ska kunna få komma till paradiset. Och det är ingen lätt väg. Och som Ibn al-Qayyim rahimahullah har sagt, att shaitan kan se hos en människa den personens brister. Så han attackerar människorna inte från personens starka sidor, utan från personens svaga sidor. Och det är det vi ser i den här versen. Han kommer framifrån, bakifrån, höger, vänster. Det vill säga, den sidan som man är mest svag ifrån kommer shaitan att attackera henne ifrån. Om en person har lätt att vara försummande, har lätt att ta lätt på Allahs beordring och har ta lätt på synder, så kommer shaitan locka honom med vad? Att han ska försöka bli en person som festar, han ska hamna i kriminalitet, han ska springa efter tjejer, han ska vara försummande med bönen, han ska vara försummande med att fasta och liknande. Shaitan kommer attackera från det här hållet. För han märker personens svaghet på den här grejen. Och varje person har sin egen svaghet. Vissa personer är väldigt svaga för tjejer och vissa tjejer är väldigt svaga för killar till exempel. Så kommer shaitan attackera på det sättet. Vissa personer är svaga för pengar. Och de vill ha pengar så mycket så att de hamnar i kriminalitet till exempel. Eller säljer knark eller gör saker och ting som är förbjudet för att kunna få in pengar snabbt. Eller göra andra haramgrejer. Vissa personer är svaga för att få makt till exempel. Så shaitan gör allting han kan för att få en att synda för att kunna nå den här makten. Och så vidare. Shaitan attackerar personens svaghet. attackerar inte personens starka sida. Andra personer tvärtom har en hårdhet i sig. De vill praktisera stenhårt. Och jag ska göra allting jag verkligen kan och så vidare. Vad är det Shaitan attackerar dem ifrån? Han försöker få dem att gå till överdrift. Till det extrema. Att göra dyrkan svårt för den personen. Vilket man ofta kan finna med många personer som börjar praktisera. Att de får waswas från Shaitan och de gör saker och ting svårt för sig själva. Saker som annars kan vara tillåtna. Tänker de, nej men det här borde vara förbjudet. Det här också, det låter som det kan vara, det är alldeles för svårt. Jag kan ta ett exempel. En person ringde mig förut och frågade, är det tillåtet att måla om en persons lägenhet? Ja, varför inte? Att jobba som målare, varför inte? Han sa, jag kanske kommer till en lägenhet. Så är det två sambos som bor där. En man och en kvinna, så ritar jag om deras hus. Och målar jag om deras hus och de gör zina i den här lägenheten. Det är haram, jag kan inte göra den saken. Shaitan har gjort det svårt för dig. Han vill få saker och ting. Allting ska bli bara haram. Hela tiden. Alla former av arbeten. Ska man gå så här långt med varje arbete. Så kan jag säga. Sluta jobba. Arbeta inte överhuvudtaget. Du kommer alltid hitta någonting. Som gör det för svårt för dig. Det finns alltid någon liten grej. Jo men det kanske är så att jag kanske kommer gå in där någonstans. Och så vidare. Det är bra att man ska försöka hålla sig borta från det som är förbjudet. Man ska inte gå till överdrift. För vad är det Shaitan egentligen vill från när man går till överdrift på det här sättet? Det ska bli för svårt för en att praktisera. Det ska bli tungt. Till slut så säger man bara, jag orkar inte. Jag kommer ihåg också en annan person som fick mycket waswas från Shaitan på ett sådant här sätt. Och den här personen lämnade till slut islam. För kolla hur Shaitan lekte med personen. Personen sa att han hela tiden blev osäker med sin wudu. Fick waswas. Han gjorde wudu. Sen gick han till bönen och sa, nej, jag är inte färdig. Gjorde wudu igen. Nej, jag glömde kanske det här. Gjorde wudu. Tills den tiden att Fajr gick ut. Så sa han, jag har inte bett Fajr dess tid. Jag är kafir. Jag har lämnat islam. Om man inte ber så är man inte muslim. Så behöver man tvungen att gå och göra ghusl för han ska bli muslim igen. Och så vidare. Och så här saker händer. Shaitan leker med personer på det här sättet. För han märker att den personen är vad? En person som vill gå till överdrift. Och gå till det extrema. Och samma sak finner man. Hos många muslimer som ansluter sig till extrema grupper och extremistgrupper som tror att de ska göra någonting för den muslimska umman, tror att de ska kunna göra jihad eller liknande och gå med i grupper som går till det extrema, går till överdrift och Shaitan lurar dem att det här är en form av jihad eller liknande. Så går det till överdrift och istället så börjar de döda civila, bomba, kidnappa oskyldiga människor och så vidare. Och de tror, det är oftast folk som har extremitet i sig, att de vill gå till det extrema, då attackerar Shaitan dem från det här hållet. Och det är det här tyvärr som är problemet hos många ungdomar idag. Antingen åt det här hållet eller åt det här hållet. Och det är sällan man kan hålla sig på den raka vägen och bara hålla sig fast till det Allah subhanahu wa ta'ala borat oss med. Det är inte någonting som är svårt. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah har inte gjort det svårt för oss att praktisera den här religionen. Men Shaitan försöker få en antingen att hamna ditåt eller hamna ditåt. Eller som Umar ibn al-Khattab sa, man blir som en slingrande orm och man kan inte hålla sig upprätt. Det som vi är obligerade att göra är som sagt att ha istiqama. Man håller sig praktiserande. Man håller sig praktiserande i enlighet med Koranen och Sunnan. Man släpper varken på det som är obligatoriskt och man går varken till överdrift. En sak som är viktig att påpeka gällande de här grejerna är att nu för tiden har ordet extremist blivit överanvänt skulle man kunna säga. Att en person som vill praktisera sin religion i enlighet med Koranen och Sunnan anses vara extremist. Den här personen är extremist, han går alltid och ber sina böner i moskén. Som man så är man obligerad att man ska gå och be böner i moskén. Det är inget extremt att göra den saken. Att en person... Att man låter sitt skägg växa till exempel. Så han är extremist för att han har skägg. Det är inte extremistiskt att ha skägg. Profeten sa att de hade skägg och både att man skulle ha skägg. Det är ingenting extremistiskt med att ha det. Eller att en kvinna ska ha jilbab. Eller ha på sig hijab eller liknande. Så ordet extremist har överanvänts väldigt mycket i våran tid. Man ska akta sig för den saken också. Och att praktisera profeten sa att sunna kan aldrig vara extremism. Problemet är när man försöker gå steget längre och göra mer än vad profeten Sassalem gjorde. Ett exempel på det
under profeten Salems tid så var det 3 stycken personer som just hade det här. De ville göra lite mer utav saker och ting. Så de gick till profeten Salems fruar och frågade: hur är det profeten Salem dyrkar Allah? Så berättade de: han gör si, han gör så, han ber så här mycket, han fastar så här ofta och så vidare. Det farliga som hände med de här personerna som ville gå lite till det extrema var det som har kommit i hadithen: فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا. Det var ungefär som de tyckte att det här var lite. كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا. Som om de tyckte att de här handlingarna var egentligen inte så mycket. Vi skulle kunna göra mer. Så ena personen sa: jag ska be på natten och jag ska inte sova. Andra personen sa: jag ska fasta varje dag. Tredje personen sa: jag ska inte gifta mig med kvinnor. Och i en annan hadith hade kommit, han sa: jag ska inte äta kött. Alltså jag ska stenhårt liksom, gå rakt över. När profeten sallallahu alaihi wasallam hörde om det här, vad sa han? Men raghiba an sunnati falaysa minni. Den som går ifrån min sunna är inte ifrån mig. Så det här var något som var väldigt farligt. Profeten samlade till mig ihop folk och pratade med folk framför allihopa. Sa att: varför är det vissa personer säger på det här sättet? Den som går ifrån min sunna är inte ifrån mig. Så det här är något som är väldigt farligt. Man ska akta sig för att man ska försöka gå till överdrift med saker och ting. Vi ska bidnillahi ta'ala avrunda lektionen nu inshallah ta'ala. Men sammanfattningsvis, så det vi har talat om är 2 stycken viktiga ämnen. Dels så vi ska rena vår dyrka, så vi kan rena våra själar. Komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Och det andra var att vi, hur vi ska kunna hålla oss upprätta på den här religionen. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss alla. Och vägleda våra hjärtan. Och vägleda alla bröder och systrar och alla människor som har fallit till korta eller gått till det extrema. Och ber Allah subhanahu wa ta'ala att underrätta för oss att följa hans raka väg. Och praktisera den här religionen med uppriktighet på det korrekta sättet. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.